föredrag nummer 3 om de 12 sinnena av Jörgen Schmidt.
Som grundställning skulle jag säga att det är väldigt viktigt att vi lever oss in i att se sinnen som är föränderliga redskap som jag vill använda mig av. Jag vill använda mig av med större eller mindre. Och de här sinnena som vi inte har gått igenom, vi har skrivit upp dem, vi har de själva uppskrivna och de har varit upp sina förutmän. När börja uppifrån och ner, uppifrån och ner, vill jag ha ljudet, så att vi börjar med ljudet där uppe, så att vi har det med beröringen, där ner ljudet där uppe. Om vi gör motsatt så står alltså ljudet som överst och sedan har detta dubbelstreck som skiljer ljudsinnet ifrån de övriga två grupperna lite mer markant än det nästkommande enkelstreck. Och dubbelstreket kommer värme och kyla sinnet på detta temperatur, alltså tänk om det syn, smak, luft. Och så kommer enkelstreket och så kommer jämviktsinnet, egen rörelsesinnet eller rörelsesinnet, men i första hand i det här fallet egen rörelsesinnet. Och valsinnet och beröringssinnet. Om vi nu börjar där vi slutade så har vi en utifrån beröringspunkt upp till ljusinnet. En utveckling som säger från ett dunkel med vätten. Beröringssinnet kommer ju liksom längst ner där. Och det är den situationen där vi hade sparat av alla de som säger kvaliteter eller komponenter, de andra sinnen som organ, rörelsesinne, jämlikhetssinne och får vi stryka förgången för. Men där de sinnens kvaliteterna ger mera en större substans, en mera fyllighet åt den här beröring som om jag är om jag inte har det med, alltså bara blir en förnimmelse av någonting annat, vadå, vad som helst, någonting annat bara än jag själv, alltså en ganska mycket förnimmelse. Men beröringssinnet får ju på det sättet en ganska, man får en känsla av att det är någonting som är väldigt primitivt. Och på ett sätt är det ju primitivt, men samtidigt så oerhört komplext och närvarande i alla de andra sinnena. Vi har ju bland annat ett uttryck i språket som säger att man kan vara oberörd. Eller, det rör dig inte i ryggen. Om det är någon som inte rör någon i ryggen, då är man ju oberörd. Och rör dig i ryggen, då är det ju så att man det är så att man vill vända sig om och se vad som är rätt. Det är en annan aspekt av det som är förhandling. Och man, om man tänker efter och känner sig in det, så ser du faktiskt beröringen där i alla de andra sinnena. Och den som är deprimerad, man har det svårt att bli taskigare. Så blir det allting blir mer grått och man ser det som tårarna börjar komma i som en slöja så här. Då är det väldigt skönt att bli berörd. Men trots allt har du upplevt att den beröring som är den bästa porten in till ett uppvaknande och en närvaro i rummet igen och se sin andra medverkare, det har jag upplevt att det är ljudet eller tonen, antingen rösten om man inte säger för mycket eller kanske musik eller någonting sånt. Men alltså då ser vi hur det hänger ihop med att ljudet är den mest objektiverande upplevelsen. Den kvaliteter så att den här klangen kommer till oss ifrån föremålet eller det ljudande. Det kommer rent, alltså det är inte färgat av en yttre och inre rörelse som vi åstadkommer, alltså det att vi kommer emot oss, och vi, som vi gör de andra sinnena med, spräcker ut oss och griper någonting som kommer till oss och sedan ut igen. Utan ljudet finns då i sin fabrikulet, helt med sin egen integritet alltså. Och det gör att vi kan stå ganska självständiga till ljudkällan, till ljud som kan vara med, inte källan, men till ljudet, alltså som kvalitet. Och att man kan bilda i det utan att det är några krav, det är sig själv. Och till slut ska jag bara säga att det med föreställningar, att de kan vara så kompakta och så effektiva. Låt oss säga att det är så, det är så, det är också sant att jag är lite rädd för att stå här och referera om att jag ser det. Bara, ja, ha en föreställning om att det borde på sig. Så skulle jag se en föreställning om jag skulle agera, så skulle jag inte sträcka mig ut i rummet och nå er. Det skulle inte uppstå detta kärleksförhållande som behöver vara för handen för att sinna ska få denna mera nyanserade och klara bilder av mitt möte. Utan jag skulle se min föreställning och du skulle se mig genom den.
Det är också framställd. Jag vill begynna med ett litet dyre experiment som gjort med allt förbehåll och vitt det som kommer fram i ett dyre experiment stämmer för människor. Men det kan vi också pröva efterpå om vi känner något tillsvarande igen direkt i vår egen erfarenhet. Man har gjort följande experiment med en katt. Man monterar in ett apparat i öret där bak emot med elektrisk anvisare, så att man kan se utslaget av elektrisk spänning och ström i kattens öre. Då har man en metronom som tickar och man kan tydligt se det elektriska utslaget på det apparatet som man monterar in. Så slipper man en mus in i rummet. Ögonblickligt ser man glädje katten rättet mot musen. Metronomen tickar vidare, men det elektriska utslaget försvinner. Vad är det som är sker? Man tolkar det där sig att nu koncentrerar katten all sig som är motsatte, slik att sen de fysiska riktningar av metronomen selvfølgelig fortsatt uforstyrret är kattens öre. Hører ikke katten metronomen? Det är ingenting som foregår i øret, det är skjaltet ut. Fordi allt går i retning av musen. Alltså, vi har uppmärksamhetskoncentration, men också uppmärksamhets utelukkelse. Jeg tror dette er et fenomen som vi med uten et sånt dyreeksperiment, bare ved egen triviell jakttagelse, utmerket godt kjenner til. Sitter du og leser i en bok, kan alt som foregår omkring oss forsvinne. Vi hører ingenting. Ingenting merkes. Vi kan være syke, sånn at organsansen egentlig sier oss: du er helt miserabel, dårlig, mavesyk, tannverk, alt mulig. Så kan det komme en sånn styrke og opplevelse i det man leser i en bok, at alt forsvinner. Man er i et innhold som hele menneskets sjelevesen er konsentrert i. Konsentrasjon inneholder samtidig utelukkelse av noe annet. Man kan altså snevre seg inn slik at kvaliteten i det innsnevrete området øker enormt, og samtidig forsvinner andre. Men dette er hele tiden tilfelle fra morgen til aften. Det er noe bestemt vi interesserer oss for. Noe bestemt hvor ens egen intensjon går hen, og straks samtidig utelukker vi noe annet. Dette er veldig viktig å se, at vi ikke bare er et blankt bord, hvor det så strømmer inn gjennom alle slags sanseporter, forskjellige anonyme inntrykk, og at vi bare blir preget av sansene. Det er bare den ene side. Den stemmer også. Vi har ustanselig et vell av inntrykk som strømmer i oss. Men det er bare den ene siden. Den andre siden er at vi strekker oss ut og tar. Og at det ikke er tilfeldig, men at vi inntar slik. En åpner seg for det, en annen åpner seg for det annet. Og med forskjellig styrke. Og her har vi igjen da en stor pendling som er menneskets uavgjorte, labile eksistenskamp. Noen mennesker går som innelukkede i små fengsler, sånn at de er enormt opptatt av verdener i seg selv, den egen kroppen, i minner fra fortiden, hva de har opplevd i går og i forgårs og for 2 år siden, og det lever i dem i det indre, og de er nesten som lukkede overfor det som er i øyeblikket. Med nedrullede gardiner, låste dører, virkelig, men kanskje med en enorm sterk innre varm verden, men innestemt. Det er noen mennesker som virker sånn innestemt. Og så er det andre som virker sånn at vinduer og dører står åpen, det blåser best gjennom hysteriske personer. Overømfintlige personer som hele tiden blir overveldet av alle saker. Bare en sier noe, så begynner tårene å renne. Alt gjør det dypeste inntrykk. Alt overvelder. De er formeget i det åpne. Og nå ser vi igjen en rettverdig lovmessig. I begge tilfeller forsvinner kvaliteter. Hvis man er innestengt, så forsvinner kvalitetene. Helt innestengt er man ikke. Men hvis man blir overveldet, og man bare blir kjørt ned i en hysterisk situasjon, er vedkommende heller ikke i stand til å fatte kvalitetene. Mennesket pendler mellom helt ekstreme muligheter i et uavgjort kamphelt. Dette kan vi følge videre på mange vis i de forskjellige sanser. Men vi skal først nå utvide området av oppmerksomheten for sansene, vi sluttet med lydsans oppad i dette skjema. Man kan ha helt andre skjemaer, og det og lyd ikke er opp. Men hvis vi tok denne rekkefølgen fra det mest innanrettede, og vi opplever noe som kommer gjennom alle kroppslige organene og kroppssituasjon, og så følger en rekke hvor det mer og mer strekker seg ut til en omverden, da kom da lydsansen som den foreløpig høyeste. Men der er ytterligere sansemuligheter som vi nå skal prøve å arbeide frem, og de er ytterst svåre å få frem i ren form. Fordi at de er mer blandet enn alle de andre. Vi skal prøve langsomt å arbeide frem et avgjørende punkt der. Man må da begynne med lydsansen, med tone, klang, farvesansen, alt som er kommet i tonene, bevegelse i hele verden. Og da vil man med nøye øvelse, og når man åpner seg for det, finne to helt forskjellige skikt. Det ene er hvor man går ut i skogen, hører blad som rasser, vind som suser. Man støter mot en sten, eller en sten triller nedover en annen. Man hører lyden. Hele dette rinner i store felt av klangfarver, hvor hver egen tings egen art toner frem i den klangfarven vi hører. Og så plutselig hører vi en fugl sette i et angstskrik og fare opp. Den er blitt angrepet av et eller annet, av et annet dyr, eller blitt forstekket. Plutselig kommer det en dyr som har en helt annen karakter enn alle de andre til sammen. Hva er det annet som her kommer til? Det er banker på bordet, eller det er et blad som raser, eller en bekk som dukker nedover, vind som suser, eller det slår på en metallstang. Er det en lydklang, en lydkvalitet, en klangfarve som åpenbarer helt, ganske enkelt en mulighet, en egenart i det som kommer i tonene, klingende bevegelse. I angstriket er det noe helt annet. Der er det en indre verden som trer ut i en intensjon, og gjennom lyden er det noe mer enn selve lyden. Det er ikke bare noe som nå kommer i klingende bevegelse nøytralt, men det er en intensjon. Jeg hører, føler angsten gjennom skriftet. Slik at lyden blir et transparent middel for en bevegelsesintensjon, en dynamisk intensjon som trer meg i møte gjennom dette. Det kan være et angstskrike, eller det kan være et dyr som det er pint, hvor det kommer et smertens hyl. Tenk for eksempel på hylet av en grisvike før den skal slaktes. Eller det kan være den jublende glede som toner i fuglesangen. En skjønn harmonisk glede ved hele verdens alle, hvor bare fuglen, det toner ut av den jublende fryd. man må virkelig øve dette. Disse to helt forskjellige arter av klangfarver. De klangfarvene som hviler i seg selv, som bare er egenarten nøytralt. Og der hvor denne er et transparent instrument eller middel for en bevegelsesintensjon som går gjennom det fra et indre ut. Det kommer gjennom lyd, men det er uberoende av lyd. Lyd er bare ett middel hvor gjennom dette kan finne sted. Det trer presis like meget frem i alle geverder. Mine spiller i ansiktet. Et menneske kan bare ved mine spiller i ansiktet like meget tale til meg, slik at jeg ser forarvelsen i ansiktet. Han har gitt en lyd fra seg. Med en gang trer det frem gjennom mine spiller i ansiktet. Eller man kan bare ved en geberde vise intensjonen, jeg behøver ikke å si, at du en skal gå ut ved en geberde, kom går det en intensjon gjennom det, hvor det taler. Det som vi her har, er svært svårt å fatte. Og jeg skal prøve å utvikle hvorfor det er så svårt å fatte det. Det er åpenbart, jeg kan bare øve til det i dette, at det er ett element som er en ren sanseforlendelse, hvor direkte, uten noen logisk slutning, man med en gang opplever det. Sånn som en rød farve, en blå farve, sånn som en tone, så merker man direkte dette som trer inn i møte. Vi kan kalle det for geberdesans, eller ordsans, noe som trer inn i møte med en intensjon, altså ikke lyd, tone, sans, men det som trer inn i møte, ordsans, den kvaliteten som har en rettet intensjon, men like meget mimikksans, geberdesans. Hvorfor er det så svårt å fatte dette rent? Fordi her vever det seg inn på sekundet et enormt nettverk av tidligere erfaringer, minnesbilder, forestillingsbilder. Jeg vet hvorledes det er, og straks myldrer disse tankene frem, og nå klarer jeg bare med den største vanskelighet å holde fra hverandre den helt umiddelbare, rene sansefornemmelse og sluttresultatet, hvor denne er blandet med en mengde forestillinger, hva det er, og hva jeg tenker omkring det, og hva jeg har opplevd om det før. Det vever seg med en gang inn, og gjør at jeg oppfatter det bedre eller dårligere. Misforstått, eller dypere, begge deler er mulig. Man kan på grunn av tidligere erfaringer bedre fatte en ting, men man kan også fatte den dårligere, hvis det har dannet seg en hel del vrangforestillinger om saken. Det vever seg øyeblikkelig. Og dette er tilfellet med alle ord som andre mennesker sier til oss. Det er en grunnintensjon som er direkte sanseopplevelse. Ordsans eller geberdesans. Men straks myldrer på orderindringer, ordforestillinger, hva jeg tenker om det, som straks griper det samtidig og dekker til den rene sansen. Når vi derfor taler om ordsans, må vi hele tiden holde dette enda meget sterkere fra hverandre enn med de andre sansene. Der gjelder det også. Det gjelder de alle sansene.
Hva?
Hva?
Ordsvård.
Åtbörd. Alltså något man gör. Ja. Det är vänlig och avrundning. Det är tidigt ord som på svensk är svårt att förstå. Visst man till exempel ser en blå farve, blandar det sig där också in en längre påbeskrivning om det. Till och med ordet blått som erindringspåbeskrivning. Men där är det då lättare att hålla detta bort och bara åpna sig för den själva den blå farven och dvela och leva i den. Det är mycket svårare. Med denne åtbörd, gebärdesans, denne orsans. Det är myldrade tätt på med en gång och av egen tänkning, egen ordföreställning, så att det må mycket mer arbetas till sida för att höra vad är det som här talar ut av detta och hur jag därför må tige stille. För att uppfatta vad det kommer mig i möte. Man begynner nämligen så strax själv att snacka. Den nästa, helt utöver detta, rider så att säga igen på detta. Och det är då att vi kan uppfatta vad ett annat människa tänker. Begreppen, oberoende av orden. Genom orden, genom intentionerna, vad den uttrycker fram av uttryck i det andra väsen, kan jag åkna mig på vad är det han egentligen menar. Jag är ju också i stand till, hvis ett annat människa snackar tullprat, men tänker något rätt. Det är nämligen möjligt. En kan ha en helt berättigad tanke, men det är så klosset att han säger något som är helt tull. Då är det möjligt att jag bara hör de tullade orden. Att jag bara kommer till det och säger absolut ingenting. Men det är möjligt att jag kan vara lite stilla. Så jag detta är mojn och tåkedansar föran. Men jag vet, jag märker ju vad han egentligen tänker. Han kan till och med bara vara lite trätthet för att snacka sig. Genom på snackelsen hör jag mig en gång, uppfattar jag mig en gång, inte med öronen. Heller inte med ordsansen, men med tankesansen, vad han egentligen tänker. Begreppsansen. Vi må därför ha gebärdesans. Ursans. Det är detsamma. Oberoende av dyr, men huvudsakligt i det mänskliga samfället genom lydlydande konsonanter, vokaler, ord. Så det annat, tankesans, det betyder inte själv att tänka, men det betyder att uppfatta den andres tanke. Tanke, begreps, sans. Utöver det, vi ska använda det som är det. Det är bara alltid utöver i oversikt kort, och så kommer vi grundigt tillbaka till allt. Utöver det har vi ännu en sans som är en andasvårs. Men den är också helt tydlig spontan. Utan att jag tänker det minsta har jag ett helt spontant intryck av att här sitter det en församling som inte är dockor. Inte är maskiner, men att det är ett väsen i värld enkelt. Ett jag i värld enkelt. Det är ett helt spontant intryck när man träffar ett annat människa. Det är ett jag. Man upplever den andres väsen helt umiddelbart. Jag-sans. Som alltså inte är sans för det egna jag. Inte är upplevelse av att jag har ett jag. Eller vad jag själv är. Men tvärt emot att jag tiger stille och uppfattar det andra människas jag. Jag-sans. Den är det mest tillgängliga av alla. Den är ett helt spontant grundpunkt som alla människor skulle kunna erfara direkt empiriskt, bara besinna sig på det. Men här kommer en ny helt överdrivet av allt det man tänker om de andra människor. Och det lägger sig foran. Uppfattar man verkligen i ett rent möte det annat människor helt minimalt. Som ett kundmänniskor. I förhållande till vad den andra egentligen är. Man vill kanske till att begynna med inte inrömma det, men man kan bara göra en stickpröv. Det är att dreja det om. Och där vill alla inrömma det. Hur lite uppfattar alla de andra av mig? Det blir aldrig regeringen. Och där kan man logiskt sluta till sannsynligtvis och se det omvänt. Men nu vill vi undersöka dessa tre sanserna i det jag särskilt. Jag vill börja här i mitten för att se någon dogmässighet där det här gäller. Vi kan spöra, är detta fysiska sanser? Då må de ha fysisk sanse om dem, hvis det er tilfellet. Men alle sanser som har fysisk sanseorgan, har også en psykologisk side, en sjælslig side. Nu vil jeg begynne med ikke det fysiske sanseorgan for disse tre sanser, men begynne med den sjælslige side av det som foregår i sanseprosessen. Så skal vi komme til det fysiske sanseorgan efterpå. Vad är den själviga psykologiska sidan med tanke, begreppssans? Jag vill börja som utgångspunkt med den här vassliga psykologin. Vår man i en fin, citerad beskrivelse har utarbetat något som är uhållbart, men som är ett första steg på en väg hvor man kan få det meget mer precis. Og man kan derfor begynne med hans tid, selv om det er uholdbart. Han siger følgende.
Undskyld, hvad
hed
han?
Hvem?
Hvad
hed
han?
Herbert. Han siger følgende. For når vi uppfattar tanker som andre mennesker skriver eller uttaler, i kommunikation med andra människor brukar vi alltid samtliga tankar som vi hittills har tänkt som uppfattelsesorgan för den nya tanken. Allt det vi hittills har lärt och tänkt, det kallar man därför föreställnings-, begrepps- och perceptionsmasse. Perception är uppfattelsesevne samt den samlade masse av alle forestillinger, begrep, tanker vi hittil har haft på et bestemt, i et bestemt øyeblikk, bruker vi som oppfattelsesorgan for den nye tanken. Hvis vi ingen tanker hadde sett, og ingenting hadde lært, ingen begreper, da har vi nesten null oppfattelsesevne av en ny tanke. Har vi sett en rik, stor tanke der, en rik, stor, nyansert, kan vi bruke den som oppfattelse av en ny tanke som kommer oss i møte. Han sier altså følgende. Hvert menneske har i hvert øyeblikk i livet en forskjellig appersepsjonsmasse. Den kan øke, den kan forandre seg, men hvert menneske har en bestemt appersepsjonsmasse, og den bruker mennesket til å oppfatte dette annet. Her er det noe riktig og noe helt galt. Det riktige er faktisk at vi bruker alt det vi hittil har oppfattet. Men det er helt galt at det er en masse. Ordet masse er komplett feil. For hvis man har en masse, det er et egnet uttrykk for grøt. det är en massa. Där kan man ta en packdäck och lägga det där, en klump där och en klump där. Eller en sandhög, det är en massa. Eller en snedklatt. Där kan man ta en packdäck och det andra ligger där. Men det är icke tillfälle med det. För allt det man har av ord eller tankar, det är en organism. Och vad är forskjellen? Alla hör till alla. Och det är ingen sak att pröva efter. Ta ett bestämt begrepp i här. Är det, kan inte det tas ut av sammanhängen och läggas på bordet där? Där mister det sin betydning. Det har sin betydning bara det en sammanvevet förbindelse med alla andra. Och det samma tillfälle med det enaste ord i ett språk. Vårt ord är i en ordorganism sammen med alla andra ord i det mänsket. Vårt tanke, vårt begrepp är inte i en massa, men i en tanke, begreppsföreställningsorganism med alla de andra och i tre, fyra olika betydelser. Första betydning, vår del är i alla de andra. Liksom i en levande plant, där hänger allt samman. I en levande organism hänger allt samman. Men något annat också är det växt. Det kan växa. Bara med den forskjell att en planta har en begränsad växt. Ett mänskligt tankeorganism har ubegränsad växt. Det är inte något sted hvor man kan si, nu det slut. Färdigt. Det går i det oändliga, det är obegränsat växt. Det är också något mer i detta. Den är inte en organism är inte likgyldig i förhållande till sin omgivelse. Må ha en näring. En levande organism har en trang till att suga omgivelsen till sig. Och det har tankeorganismen också. I tankeorganismen är det begär efter mer. Hvis det ikke tilfelle, da er en vissen og holder på å dø og forsvinne. En dødlevende tankeorganisme er parat til å åpne seg for nye. Den er vekst, den er en helhet og suger til nye. Men hva er nå forutsetningen for å kunne ta imot noe nytt? Och där kommer vi till det mest intressanta. Det är att den må lage ulro och tillställa sig. Man må åpna sig för det nya. Hvis man har alla de tankar man hittills har haft och så tänker och tänker det. Så länge jag gör det kan jag inte åpna den ens en ny tanke. Jeg må bruke alle de tankene jeg vil ha tenkt. Men alle de tankene må et øyeblikk tige stille. Jeg må holde dem tilbake. Jeg må lage hulrom. Åpne meg for det som kommer inn utenfra fra det andre mennesket som tenker. Men hvis jeg bare gjør det, kan jeg da oppfatte det? Her kommer nu det næste interessante. Og det mærker en der, som for eksempel hører på et foredrag, eller som hører på en annen sak lidt længere, så pludselig det en tanke, men man er fældig i sig. Og så hører man ikke det næste fældning. Der går man glip af noget. Man må tænke sig for at kunne opfatte, hvad den andre siger. Hvis man ingenting tænker sig, kan man ikke opfatte, hvad en anden siger. Men hvis man bare tænker sig, så opfatter man ingenting. Der opfatter man bare sine egne tanker. Altså, bare hvorledes må det foregå. Lynene fortsætter og tilbake. Man åpner sig, og så er det egne tanker, men straks åpner man sig for den anden. Og hvis man er da litt sendrølete, sånn at det går litt for langsomt, så blir det ødelørt. Og så får man det ikke, for oppfatter man det ikke. Eller visst den som snackar, snackar lite för fort. Där missar man också, för man vill att tänka lite sig. Och så, strax, är den aldrig gått vidare. Vi ser här, det är hela tiden skiftande. Och i många samtal kan man konstatera att mens en snackar, så hör den aning alldeles inte på, men bara förbereder sin egen mänskliga. Går man inte ganska ordentligt vid den andra skall ut, men man hugger rätt in. Tankesansen är där icke i funktion. Och här ser vi det egenartade. Självtänkning i ögonblicket reducerar tankesansen. Men man kan inte skälta ut. Det är alltså detta egenartade. Aktivitet må vara det. Aktivitetsmulighet, men den må kunna hålla sig själv tillbaka. Fede and. Och det är en ökligt bra tillfälle med gängsamt. När vi möter ett annat människa och vi åpnar oss för det annat människas hjälp, tåler vi det som regel bara några sekunder. För där är det så stort att vi i nästa sekund vill så sig hävda oss själv. Och så vill vi gärna igen ta lite av den annan. För vi vill inte det regerna igen. Och så kan vi igen åpnas för land, men bara ett par sekunder, tack. För det är så hävdar vi oss själv igen. Det är en pendling fram och tillbaka från det ena igen till det andra. Sympati, antipati. Man försvinner in i den andra och så strax tillbaka. Lite distans. 3 meter väck. Och så igen åpnar man sig väldigt korrekt. Man kan till exempel också se hur, hvis man ser in i ögonen på land, visar man lite tillbaka igen, sätter blick i det andra stället. Det är väldigt förtjänt. Så ser vi här något som tydligt gäller här, men också i gebärden osansen. Och i verkligheten också i lynsansen med tonen. Hvis vi hör på ett musikstycke, vill många ha upplevt följande. Man begynner i det inre uhörbart och synger med. Och detta att man själv synger med, det är en ämne som egentligen må vara det, för ellers kan vi inte uppleva musiken, lyden som kommer utifrån. Medsynningen må vara det. Men, hvis vi begynner att synga med inne i musiken, så vill vi märka, då begynner vi att neddämpa det egentliga i lyden, för där hör de bara vad de själv synger i det inre. De må kunna synga med, men till stille. Håller det helt tillbaka, då begynner musiken att komma ända mer starkare fram. Strax man begynner att synga med sig i det inre, så är man upptatt av den egen aktiviteten som är där. I och för sig var jag inte emot den, men då schaltar man något av det som kommer där ute bort. Här igen bägge delar. Man må kunna, ju mer man kan av den medsynningen i det inre, ju mer har man möjlighet till att uppfatta det. Men man må kunna hålla den tillbaka och tillställa. Resignera med hänsyn till det. Vara så glad det som kommer ännu, ha en så styrt ärefrukt ovanpå det nästa och det nästa som kommer, att man gärna vill till stil bara åpna för. Vi kan med detta nu få nya knep om de andra sanserna. Vi ska skriva det här med det här igår. Så har vi nu 12 sanser, grupper i 3x4. Vi har här 4, hvis vi nu placerar beröring där, den kan också lika gärna placeras här, lite vid luktsansen. Det är 2 forskjelliga synsvinklar, synspunkter för beröringssansen. Men nu placerar jag den i denna sammanhang helt nederst här, nettopp det att vi vid beröringen, motstanden mot det som bär oss, eller det vi stöter mot, där vi känner den tredje motstånd, och det samtidigt är en egen, är grundlag för en egen upplevelse. Där sätter jag in här nederst. Så, dessa, hvor man begynner att sträcka sig ut i världen, men både leva fram och tillbaka. Man kan ju säga subjektivt, objektivt, i uppgör på gränseplaten utan mot världen. Så här, dessa 4, hvor man trer ut av sig själv och uppfattar vad som lever i en objektiv väsensvärlden. I lyd, uppsats, antisans och andra. Där vill vi se följande. Här, nu kan vi ta ut bevegelsesansen. Må det vara en viljesaktivitet, eller är det inte något innehåll i självbestandet? Det må vara en viljesaktivitet i mig själv. Ellers bevegar jag mig jo inte. Och då har jag heller inte någon egen bevegelsesanser för mig. Här dannar vi alltså viljesaktiviteten, kärneområdet i själva innehållet för kvaliteten i det som sanses. I organsansen är det inte en bevegelsesviljes aktivitet, men hela min egen existens, realtillstånd, som dannar kärnen i innehållet i sansefornemmelsernas kvaliteter. Likevekt och beröring, gränsefält för detta, den egna reala existens, inställning i förhåll till det. Här är alltså viljes aktivitetsfältet, massivt tätt i mitten av sanseinnehållens och funktionernas verksamhet. Nu ser vi hvordan är viljes aktivitetsfältet här i 4 i mitten. Helt uenvärd. Ta den bort så försvinner alla 4. Men hur? Det är en ström innenström och en ström utanför som håller lika vägt. Som pendlar fram och tillbaka. Hvis jag bara vill själv har jag ingen luktupplevelse eller smaksupplevelse. Jag må möta det som kommer utanför. Men min egen viljesaktivitet strömmar med. I synsansen, hvis jeg ikke vil se, vi har et eksempel med den lille piken, eller soldaten, som hadde fått den skaden, sjokket, så farvene forsvant, men ikke det grådete. Man må strekke sin egen viljesaktivitet ut, ellers forsvinner alt her i midten også. Men den alene gir ingenting. Det är en ström utanför in och innanför ut. Med hänsyn till viljes aktivitet. Och de må hålla lika vekt. Man, något strömmar utanför in i ögonen. Så kommer ögets egen aktivitet och svarar. Och de pendlar hela tiden fram och tillbaka med efterbilder som virkar med i hver eneste farveupplevelse utan att vi ser lättare. Det strömmar in utanför egen aktivitet, farver med innehållet av sanseupplevelserna, men farver bara med. Här är det massivt själva kärnan. Här är aktiviteten med farverna. Vad här? Här är det också viljes aktivitet. Utan viljes aktivitet, att man verkligen vill förbinda sig med världen, ingen sansupplevelse där. Men här kommer den i en ny form, viljes aktivitet som kan hålla sig själv tillbaka. Och låta andra komma fram. Slik att viljes aktiviteten ingenting har att si med hänsyn till innehållet i det som upplevs i sanser, i dessa fyra sanser. Man tiger, den egen aktiviteten tiger, på en måte är den högre viljes aktivitet, ett högre trin, men med hänsyn till innehållet är det noll. Det alltså snur sig runt. Viljen är därför i alla men på tre förfälliga måter. Huvudse och dess födelse, känslan är den genomkänger allt. Det är ingen sanser utan känsla, födelse. Tänkning, födelse och vilje genomkänger alla folk. Den egna känsla, den egna vilja genomtränger alla 12 sanser. Men hur? På tre olika måter genomtränger känslan alla sanser. Genomtränger känslan, känslan de fyra här nederst. Farver det som är existensinnehåll, viljes aktivitet i rörelsesforegangene, slik at det er glede, sorg, smerte, det gjennomtrenger og farver det, men slik at disse farvningene blir helt overtonet av denne realitet som fyller det. Eksempel. Jeg har en bestemt likevekt, eller jeg mister likevekt når jeg svimmer. Det er selvfølgelig gjennomtrengt av to forskjellige følelser, en tilfredshet, glede, en frihet følelse, det annet en fortvilet, forstyrret følelse, også smerte følelse, pinafu. Men innholdene av disse følelsene har ikke noe med innhold i likevekten å gjøre. De er ledsagende. Det gjennomtrenger, men danner ikke innholdet i sansekvaliteten. Kommer vi derimot til disse fire her, da er de helt gjennomtrengt av kjensler, men ikke bare det. De strømmer inn og er meddelaktige i selve innholdet, i kvalitetene. Hvis de ikke føler noe ved rødt, blått, og så videre. Da blir det røde og blå i sin egen innhold neddempet, blekt. Her er følelsen slik at den gjennomtrenger og er hjemme. Den er i sitt eget hus, kunne man si. Her, dette kunne vi derfor kalle for kjenslesinner. Varme farver, smak, lukt. Der er kjenslen hjemme. Kjenslen selv danner ikke grunnlaget for sansopplevelsene, men gjennomvever den og er helt der i sitt eget felt. Den er også her. Men der er den ledsagende gjennomstrømmende. Her penetrerer den, gjennomtrenger den selve kvalitetene, både i smak, lukt, farve. halva varme kullen. Känn godan känsla här. Genomtränger allt. Selvfølgelig føler vi dypt på hver lyd, på hvert ord, på hver tanke, en annen side, hvert annet gjeldvesen. Vi svarer med kjensler som gjennomtrenger alle disse sider. Men jo mer vi farver det med vår kjensle, forsvinner innholdet. For det var jo ikke vår kjensle vi skulle oppleve når vi skal oppfatte tanken til den andre. Vel svarer det sterkt tilbake hva vi føler og opplever når den andre tenker slik og slik. Men vil jeg oppfatte virkelig med ren i tankesans, da må jeg tige stille, vel følge med, men jeg må kunne oppfatte hva den andre tenker, uberoende av om jeg liker det eller ikke liker det. Her ser vi altså, disse kommer sterkere og sterkere frem, jo mer jeg kan holde især det som jeg vever inn, og med rette vever inn av kjensler, men sånn at jeg ikke tror at disse kjenslene er innholdet i sansekvalitetene i dette felt. Vi ser kjenslen gjennomtrenger alt, men har sitt største egentlige felt her. Viljen, aktiviteten gjennomtrenger alle, men har sitt eget sinnes felt i disse. Tenkningen, vår forestillingsevne, gjennomtrenger alle form. Men la oss nu prøve hur. Hva er det av tankeforestillinger i det vi har av bevegelsesans? I det vi har av organsans i vår egen tilstand? Nesten mørkt. Nesten udifferensiert. Uklart. Det er en sterk verdensrealitet og egen realitet i disse sanser. Om vi har ondt i magen eller ikke. Om vi har bevegelser eller ikke. Men nyanserte, tydelige, klare tanker? Nesten ikke. Tankelyset forsvinner ned i mørket i disse sansene her. Hvordan er det her? Her er tanken hjemme, i sin eget hus. Her er det med en gang korrespondens. For her gjelder det innholdene, og tanken kan være helt våken klar, i beste fall, med i hele dette feltet. Det objektive verdens innhold er der hvor tenkningen er hjemme. Særlig hjemme. Den er hjemme over alt. Den er i alle 12 sanser. Men her er den mest hjemme i dette feltet. For der tier det subjektive, og jeg lar det objektive verdens innhold tre frem, ugrunnet av hva jeg tenker eller ikke tenker om det, liker eller ikke liker. Og her i midten er det en hjemvikt. Tenkningen begynner meget mer enn her, og gjennomtrenger alt det jeg opplever. Men det er en slags drømmetenkning. Hvis jeg bare holder meg til det jeg smaker, lukter, farver og varme kulde, og tenker på begrepstankeinnhold i alt dette, er det absolutt. Men i forhold til hvordan tenkningen lever her, er det en slags drømmetilstand. Og hermed sover tenkningen i disse sansene. Der begynner det å forsvinne helt ned i mørket. Her er det demring i tankeklarhet med hensyn til innholdene i sansene. Her er det lysvåken. Men straks kommer en stor problematikk. Egen tenkning, verdens tenkning. den egna tänkning kan gå ner så stäck att vi rullar ner gardinen och så sitter vi bara i vår egen kamus. Och där lockar vi till dessa sanserna. Det ska vi gå ner med på senare. Nu tar vi döds.
Sorry, we heard it. Sorry.
Da vil det være følgende oppgaveutgift. For det første, med noen ord å karakterisere disse tre her på tavlen øverst skrevne sanser. Gebærdesansen, tankesansen, jeg-sansen, hva er det essensielle for hverandre det? Dernest, disse tre feltene, viljen, følelsen og tanken er i disse tre feltene. De er i alle, men hvor de er i disse tre feltene. Det vil være en passende, et passende utgangspunkt for en videre riktig betraktning om året. Det er en av seg et litt referat om dette.
Ja.
Vil du gjøre det? Hjertelig takk. Så er det kommet noen spørsmål i pausen. Hans-Henrik, kan du si litt spørsmål?
Ja, jeg vet på hva, hvordan hva det er som sanser, eller hvordan vi opplever en annen vesens følelser. Altså, man kan bli tankesansen og geberd og lydsans og de andre sansene opplever et annet vesens eller menneskes tanke. Jeg hørte da hvordan det er med følelsen i det man opplever et annet menneske eller dyrs følelse. Er det, det kan være en følelse som vi har fått ut fra en tanke, eller ved gjensyn av et annet menneske, altså. Så et menneske kan bli lyttet over en ny tanke. Hva er det da? Sanser jeg da? Hva er det jeg sanser? Gjennom alle sansene, altså gjennom forskjellige sansintrykk, men da opplever jeg noe av det andre vesenet, det andre mennesket. Men også i et dyr, en hund, kan jeg oppleve dens glede over gjensyn av da sanser jeg ikke dens tanke, men dens følelse. Og hvordan og ting å sanse, det bruker jeg i forskjellige sanseiakttagelser og sanseorgan, men ytterligere den følelsen og sanser følelsen.
Ja. Altså, vi må her legge den aller største vekt på å se sammenhengen med hele menneskets vesen. Disse 12 sanser er 12 fysiske sanser. Det er 12 fysiske sanseorganer. Det er 12 sansefunksjoner som har fysisk grunnlag. Av de gjennomtrenges alle avskes i virksomhet, alt hans tenkning, følelse og vilje. Nu er det i alle disse feltene rene sansefornemmelser. De alene fører til ingenting med hensyn til forstående oppfattelse av det. Absolutt ingenting. Total kardelioskopisk kaos. Kun i det øyeblikk menneskets vesen med tenkning, følelse og vilje gjennomtrenger sansefornemmelsene, kommer en forstående oppfattelse av det. Hvis det gjelder en følelse et annet menneske har, glede og så videre, må det være noe av dette sansegrunnlaget i den fysiske verden i direkte forbindelse. Hvis bare det er der, er det ingen forståelse, ingen oppfattelse av hva det er, et fullstendig absurd inntrykk. Men det foregår ikke i det vanlige. Straks begynner tenkning, følelse og vilje å gjennomtrenge dette. Og nå kommer den virkelig medfølende, medlidende, kjærlighetsfulle forståelse av det annet menneske. Men det er noen rene sansefornemmelser inne i det, som formidler forbindelsen i den fysiske verden, og der er primært den. For det er intensjonen som trer innenfra ut. Uttrykket for gleden i det annet menneske, uttrykket for smerten i den annen, det som kommer innenfra ut. Der er det et ren sanseelement som grunnlag. Men den blir øyeblikkelig gjennomtrengt av tenkning, følelse og vilje, hele menneskets vesen som forbinder seg med det annet i en sjelslig virksomhet, men det er ikke sansekvaliteter. Det gjelder her å holde de rent fra hverandre. Den vanlige bruk av ordet sans-sinn er ikke gjennomført slik som vi gjør det her. Man bruker da ordet sans-sinn i en meget utvidet betydning. Man sier for eksempel en av sans for musikk, en av sans for teater, en av sans for vin. Man kan ha sans for alle mulige ting, og med resten kan man bruke ordet sans i den betydningen. Det er ikke i betydningen her. Det er en utvidet, overført betydning av ordet som i og for seg er helt berettiget. Jeg har ingenting imot, men jeg bruker det selv i den betydningen også. Man må bare holde de to betydningene skarpt ifra hverandre. Det ene er den utvidede betydningen av ordet, det andre den spesifikke. Nemlig at det er bestemte kvaliteter som man kun får gjennom en fysisk sanseopplevelse ved et fysisk sanseorgan. Og de oppsøkes, og da er det disse. De alene gir ingen oppfattelse av verden i det hele tatt. Kaleidoskopisk virvar. Alene. Men i det øyeblikk menneskets vesen bruker det og trenger gjennom det med hele sitt sjelelige vesen, tenkning, følelse og vilje, kommer der forbindelse med verden på 12 forskjellige måter. Og da er særlig medlidenhet. Hvorvidt et menneske så har medlidenhet, ligger ikke i ordsans, i gebærdesans. Det ligger i hele det menneskets vesen. Om det i hele sitt vesen er slik at det virkelig kan gå med, føle med, kan leve seg inn i et annet menneske, og oppleve det annet menneskes eksistens som vesentlig for en selv og for hele verden. At man glemmer seg selv og virkelig tar det annet menneske på alvor. Det er noe meget dypere enn alle de 12 sansene. Evnen til medlidenhet, som først kommer i et menneskes utvikling gjennom lange tider, at det i det hele tatt opparbeider seg. Men kommunikasjonen, sanseforbindelsen, må ha et grunnlag, for man kan ikke ha medlidenhet ute i det tomme. Først må jeg oppfatte noe som kommer ut fra det annet menneskets vesen, og der må det være noe av det. Ellers vil jeg ikke se noe uttrykk og oppfatte at en annen har smerte eller glede i det hele tatt. Men det går jo an å oppfatte den annen menneskes smerte, sier jeg, vi bruker meg over. Da har man ikke med lignet, men man har oppfattet den annen smerte i smerte først. Altså, man må skjelne mellom de rene sanse kvaliteter og hva hele menneskets vesen gjør med det og lever med det annet. Og der kommer alle de dype kjensler, sjels, åndelige kvaliteter, det sjelelige, åndelige, fysiske oppgjør et menneske har med det. Ja?
Blir det det samme som skjer, for eksempel, hvis du får et sjokk, eller hvis du blir... At du blir så redd, at du kobler ut og blir bevisstløs kanskje noen sekunder, og så plutselig så hører du din egen stemme uten å vite du har sagt noe, eller du gjør et eller annet uten å vite at du gjør det.
Det er mer komplisert. Det er noen sanseinntrykk. Først sjokket, da er det gått inn i en hel rad av de sansene. Noe overveldende. Der har vi akkurat balansen der for å vite like det. Ikke sant? Dette at man har egen aktivitet, og noe kommer utenfra, er med sjokk alltid klippet og kødde. Da er det noe som er litt for sterkt. Da kommer man litt ut av seg selv. Jeget, sjelskreftene, er ikke til sted i kroppen, går litt ut. Og da kommer det fenomenet, man hører sin egen stemme som om det var en trend. Man svever litt utenom, og så er det noe som automatisk går, og så hører man sin egen stemme som om det var en fremmed person. Man er litt ut av kroppen, med mennvesene og sjelskreftene, astralene trekker seg litt grann ut, og så blir det en sånn fremmed virkning overfor det som kommer i det fysiske i kroppen. Det er ytterst komplisert forkelse, men i selve sjokket er det først en hel rar sansinntrykk, sannsynligvis mange sammen, som er overveldende, og som bevirker at man ikke kan holde menneskelig like vekk. Så kommer man ut av seg selv, og så kommer det opp nyttig. Hva er det som
handler i det øyeblikket når du er ut av deg selv? Hva er det som handler?
Ja, du er ikke fullstendig ut av deg selv. Du er delvis ut av deg selv, men i hele kroppen, i ditt undermedvetne, i sjelen, er det uendelige evner og krefter. Hva gjør vi ikke alt mulig uten å legge merke til? Fra du står opp om morgenen, hvor du klær på deg uten å merke det selv. Du bør ikke tenke over med de enkelte plagene, det bare går alldeles fullstendig av seg selv. Du gjør den eneste dag tusen ting som man nesten ikke behøver å legge merke til, som så sier rødder av seg selv. Hvis nå hele bevisstheten trekker seg litt ut, betyr det ikke at du dør. Det kan være, hvis du hadde fullstendig sovnet, så kunne du også ta den i søvnet til og med. Det er noen mennesker som tar den i søvnet. Det er til og med mulig at da begynner det å gå fra det dyp sovende undermedvetene, kommer stråket ut av munnen, men med en egen sånn spøkende klang. Når man hører igjen ta den i søvnet, er det ikke det samme klangen på stemmen som når vedkommende våken. En merkverdig spøkelig klang i stemmen, men det kommer for en fornuftig ord ut av munnen. Allikevel. Altså, der må du tenke deg en hel rar lag i sjelsvesenet med forskjellige medvetenhetsgrader, etasjer, så å si. Og når du løftes litt ut av deg selv, er det bare med en kvart. Og så ruller det andre videre. Så der kan du utmerket godt snakke noe uten å vite om det selv. Noen flere frågor som vi kan skyve ut til i morgen, for nå er tiden ute, men vi kan se om det er noen frågor som vi kan ta opp.
Jag bara tänkte på i sammanhanget, du säger detta, man hör någonting som man säger. Man har inte kontroll över vad man säger, men man uppfattar vad som sägs. Va? Jag tänker på de här situationerna där människor har kommit genom en olycka eller någonting, eller en operation, alltså en sån situation som har exkarnerat, men sen kommer tillbaka sedan och berättar om sin upplevelse. De har sagt att de har sett och hört, speciellt kunnat höra alltså, och se vad som har förstått, men inte tänkt förmedla sig själva. Alltså det går att i det tillståndet, det exkarnerade tillståndet, uppfatta vad som kommer till, men man kan inte förmedla sig tillbaka.
Det är en ytterst komplicerad situation. Bland annat blir det inför det som upplevelser efter döden. Och det är inte helt exakt, för det är inte helt döden. Det var nästan döden. Och där är det inte helt detsamma som upplevelser efter en viktig död. Det var medigt när döden i litteraturen utförde beskrevna tillfällen med i och sig enormt intressanta, men det är inte exakt och kan inte få ta livet efter döden. För det är tillbaka i döden. Alltså, det är en förbindelse igen som hänger samman. Det är bara att nu är det inte helt sammanhängande det som känner är på styrka. Vi har halvt 90% utavgående. Och det är bara en tyngd utavgående igen. Och man är inne i det med den tyngda tyngden. Och det får till det bildan till det väsentliga. Men nu är tiden ute. Visst är det fler frågor så säger det till mig så kan vi samla det upp. Thank you.